Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi sitter i Stockholm och i Småland för att ge er lite uppdateringar om vad som heter Hockeyallsvenskan den här veckan och i hockeyn i allmänhet. Vi kommer ju färskt från vad vi fick se på Hovet igår kväll när Södertälje gästade AIK och vi fick se, ja men nu vågar jag ju faktiskt slå fast det, att det är ligans hetaste lag i Södertälje, Fredrik. Det är ett kringelklubb med vind, minst sagt.
Verkligen. Jag tycker att den här matchen mot AIK var kanske inte underhållande på det sätt som man ibland, det har ju vi haft diskussion, tror jag, senaste podden, vad är underhållande hockey? Men ser man till kvaliteten som Södertälje visade upp från start igår, på sättet man tar sig an matchen, markerar tid, tycker jag, på ett sätt som fascinerar mig lite, i alla tre zoner. Det är inte så att man bara vräkte på med offensiven, utan det är väldigt kontrollerad hockey. En bra intensiv offensiv och man är oerhört tajta defensivt. Så vi kom ju dit i tron om att Södertälje var bra. Och vi lämnade Hovet igår kväll med det bekräftat. Så att Södertälje är på riktigt bra alltså.
Ja, riktigt, riktigt bra. Som du säger, Fredrik, just man stänger ner. Forechecken ser ju, man satt ju fast AIK flera gånger. Mittzon stänger man ner, som man gjorde mot Brynäs när ni var där och såg matchen. Jättebra, stabila. Sen tycker jag att det man inte hade förut, att man har två olika sätt nu, på ett sätt man har matcher där man kan åka och stänga ner dem på det sättet. Sen kan man föra matcherna mot lite sämre lag. Så den här kvaliteten som finns i truppen har ju liksom accepterat hur man ska börja vinna matcher på två olika sätt. Så jag är jäkligt imponerad av vad jag såg av Södertälje. Och sen så var väl ett AIK, Fredrik, som vi var ganska besvikna på, alltså energimässigt.
Ja, men det är ju också så här att vi, precis som alla andra, rycks ju med. Vi gör ju inte alla matcher med alla lag hela tiden och ser och hör inte allt. Men bilden som har vuxit fram med rätta, för jag tycker ändå att AIK har uppträtt bättre, så att säga, senaste, eller under hösten här, framförallt efter en lite knivig start kanske, sen har man kommit igång. Jag vet, du sa, Dagen, vid tillfällen, det, målvaktssidan är ju avsevärt bättre i år, vilket ger dem en chans att vinna matcher, och så har man spets framåt som kanske har avgjort matcher som har stått och vägt lite grann till sin fördel. Så att jag tycker ändå att AIK är bättre, men därför var det en besvikelse det AIK visade igår. Och vi hade ju Anton Blomqvist på besök nere hos oss efter Lars, och jag vet själv när man har förlorat en match och är besviken och frustrerad, att man är lite stingslig. Men jag tror att så här är det. Det är lättare om du tycker att vi felar i en del av spelet rent taktiskt än om du har grubblerier kring attityden och alltså inställning till en match. Det får ju inte... Det ska ju inte vara så. Det är mycket svårare. Det är inget du går igenom på video. Så har man ändrat det. Det sätter ett stort frågetecken. Jag tycker inte att de var med igår.
Men det är några matcher nu. Vi hade Taif borta. De släpper till 40 skott som Anton var väldigt negativ till. Du har Nybro hemma senast som var väldigt dåligt. Vi har den här prestationen man kommer ut nu. Vad är den här energinivån när man kommer ut? Alltså, den, nu måste man ju ändå säga döda stämningen som var på Hovet igår. Alltså, det var ju alltså, lika bra som Hovet kan vara när det är fullsatt och bra drag. Lika jäkla dåligt var det igår när inte laget vaknar på rätt sida och de får med sig publiken på det sättet liksom. Så sen har man ju tredje perioden där när man kommer igång lite, man har det här powerplay som är, ja, det är ju riktigt bra, riktigt riktigt bra powerplay som man flyttar pucken på ett grymt sätt och attack. Du har Nord, du har Brook framför mål liksom, och Bagenda där, alltså det finns så mycket hot på olika ställen som gör att man tar sig in i den här matchen på något konstigt sätt som jag tycker liksom men... Södertälje kontrollerar på.
Jag ska ändå säga att även om det blir dramatik siffermässigt, det är 3-4 man skapar någon chans, så hade det varit vansinnigt orättvist.
Ajajaja.
Så det var liksom inte att man spelmässigt åt sig fatt, utan det var snarare de där målen som du är inne på som gör den skillnaden. Och där tycker jag blir det intressant också. Jag tittade mycket i Södertäljes bås då när man hamnade i den där situationen, och för 10 matcher sen så hade Södertälje inte hanterat det som man gjorde igår. Det finns ett lugn, det finns en kontroll, man litar på de spelarna som kliver in, man tar en rätt tek på någon plats, man tar ett byte eller två där man är lite förståndigare. Det är sånt här som är ett vinnande lags karaktär.
Mm. Men om vi delar upp det där lite grann, vi tar AIK först och så går vi glider över ännu mer på Södertälje vad det är som de gör bra. Men just med AIK då, vi pratade ju när vi satt och käkade igår innan det att vi slog på tv-kameran att Kontos har ju haft en problematisk tid här i AIK där jag kanske inte haft samma lyft som man hade i Kristianstad. Vi pratade också med hyllningarna till Brandon Trook och så vidare. Vi pratade med Niklas Payen Persson om en backsida som han ju inte utgav sig för att han ville förstärka. Vad ser ni för, om vi säger så här då, vad är bekymren i AIK förutom att man liksom inte kommer upp till den där högre lägstanivån som man haft tidigare under säsongen, Dagen?
Men det där kommer komma att gå under säsongen, alltså det är så där speciellt. Men sen bara kort om Kontos, jag tycker liksom, jag gillar ju Kontos, jag kanske har det i mig från den tiden han var i Kristianstad, men liksom, den senaste tiden har han alltså spelat med Ingberg Nilsson och Nord. Var han liksom satt sig i den situationen för att han ska kunna vara bra också? Alltså den rollen ska han inte ha. Jag tycker att han spelar högre. Han spelar med Truck för att kunna ge en chansen och liksom peta in. Han har varit skadad några matcher, kommer tillbaka. Sen den här liksom, AIK, helheten har varit problem under hela tiden, under flera år. De kommer komma och gå. Men jag tycker att det var de här senaste matcherna energimässigt, att man inte kommer igång där, har man fått lite liksom för mycket vatten på sin kvarn, att man har kanske varit lite bättre än vad man trodde och sen gått ner i prestation. Däremot har man ett powerplay som tar sig in i matchen, man har två målvakter som kan rädda, som kan stå emot, och de har man inte haft de andra säsongerna. Powerplay har man haft, men inte två målvakter.
Något att tillägga på AIK, Fredrik?
Bara att jag tycker ju att det finns en, alltså om jag zoomar ut och tittar lite grann bortsett från matchen igår och kanske någon enstaka innan, så tycker jag att AIK är bättre än de har varit tidigare. Jag tycker det är mycket tydligare på sättet de vill spela på. Jag tycker att det känns som att du har fler spelare som också klarar av att leda laget, inte bara i Truk som gör målen, utan att det finns i alla delar av spelet en större trygghet och stabilitet. Sen är det ju så att ska du mopsa upp dig mot de bästa lagen, ska du vara topp 4, då kan du aldrig någonsin ta en kväll off. Och jag hävdar och vidhåller att det är någonting som man behöver sortera ut i den där gruppen och i det där laget. Att
fast den här liksom säsongen kan man ju det, för att alla lag i ligan verkar göra det. Mm.
Jo, men inte om du i slutändan ska vara det bästa laget, då räcker inte det. Och AIK har i mina ögon inte förutsättningar att vara topp 3 om jag ser till truppen och förutsättningar. Men ska de bråka med topp 3, för det är ju glädjande nog så i hockey att du kan överträffa dig själv, då måste du ha en konstant arbetsinsats, ett fysiskt spel, ett start och stopp, de här basala grejerna som är så viktiga, det kan aldrig AIK göra avkall på.
Och det tyckte jag varit bättre den här säsongen. Förra året så sa jag att jag tyckte det var mellanmjölk, alltså fruktansvärt mycket mellanmjölk i den här truppen, men i år tycker jag ändå att det har funnits till de här senaste matcherna, de här prestationerna man har haft.
Jag frågar vad mellanmjölk betyder.
Ja, men det är väl att det är helt enkelt slätstruket. Ja, det är ingenting som är för bra. Ja, det är inte lättmjölk så är det nyttigt, och det blir inte grönmjölk så det blir superbra. Så det är någonting mitt emellan.
Är du nöjd, Dagen, med att Lars svarade åt dig där?
Ja, men jag tycker att det var en jättebra beskrivning.
Bra.
Jag slänger mycket med mellanmjölk.
Ja, men det är så ett begrepp. Jag menar inte att det är något fel. Det är bara att jag tror att jag var nyfiken att höra vad du vävde in i det. Mm. Och det svarade Lars på.
Varsågoda. Vi ska tillägga det. Jag ska försöka att komma tillbaka till ämnet.
Ska jag säga så här istället? Mellanöl.
Ja.
Man får något gött i mun, men det är inte det där ryset.
Ja, men de är väl bra. Är det inte folköl?
Folköl blir ju där. Mellanöl, det är ju lite finare.
Den är fin.
Okej, men folkis då. Ja. Jag älskar ju folkis, men... Man får inte det där.
Jag tror vi går vidare.
Nej, men bara en passus igår. För Dagen, jag anade oråd igår. Jag såg ju faktiskt döden i vitögat igår. För jag såg Fredrik Söderström. Vi vet ju, nu ska vi inte romantisera nikotinvanor här. Mm. Men jag vet hur det är att leva i närhet med en som snusar i ett som försöker sluta. Med tanke på att min sambo var gravid när vi väntade vårt första barn. Igår så ser jag alltså att Fredrik Söderström rycker upp en Oniko efter middagen. Och då var han vresig och ganska otrevlig redan under middagen. Så det här kan ju bli riktigt illa.
Ja, men liksom, vad fan, jag sitter och vi går igenom körschema som vi gör med vår producent tillsammans med Tobbe Karlsson, med dig Lars och Fredrik. Och jag har ju ändå åkt tunnelbana med Fredrik då innan och tänker så här, fan, nej, det är någonting som inte stämmer här. Kommer till den här körisk och igenom, då säger jag så här att vi skulle prata om hur man ska stänga ner Marcus Eriksson och Linus Widell, och jag säger att det här älskar jag som spelare. Ska du spela eller? Börja Fredrik, ska du spela eller?
Du, då?
Du hoppar in då, du då? Jag tänkte, vad är det som händer? Han, vet blicken liksom, vad fan? Du var grinig, du hade inte fått ditt nikotin, Fredrik.
Så här är det, mina herrar. Det ni sysslar med, även det här morgonhumöret ni är inne på, det ni försöker... Det är ett karaktärsmord på en i övrigt sympatisk och väldigt lugn människa. Men jag har förmågan först att säga, ibland kan jag inte hålla käften, då säger jag vad jag tycker. Det kan uppfattas som lite grinigt. Sen försöker jag inte sluta snusa. Jag tänkte jag skulle parera med lite Oniko. Så att ni kan vara lugn. Och officiellt snusar jag fortfarande inte.
Kan du inte göra det efter säsongen så vi slipper ha?
Jag ska noga överväga det, men ni får vara beredda. Jag ska vara försiktig.
När det kommer. Vi går tillbaka till AIK och till matchen igår. Någonting som jag har liksom gått och tänkt på ett tag, det är ju det här att jag tycker att det är vissa spelare, jag ska inte bli allt för hård mot vissa, men det är ju vissa spelare som jag tycker att det är för ofta man inte märker av dem i AIK som ska vara ledande spelare.
Lars, vi pratade samlat om en, och det var Musito Bagenda igår till exempel, när vi står där nere.
Exempel.
Och jag säger inte det för att jag tycker att det är en dålig hockeyspelare. Tvärtom, jag säger det för att han är en väldigt bra hockeyspelare. Och när du är en bra hockeyspelare så menar jag att du ska vara bra konstant. Det handlar inte om att leverera poäng, du behöver inte göra hattrick, du behöver inte vara liksom på det sättet. Men du ska konstant vara där, du ska jobba dina skift, du ska spela dina minuter och du ska göra nytta för ditt lag. Och han tycker jag var en sån som nu... Igår, du och jag tittade samtidigt på papperna på studiebordet. Ja. Ungefär, är han med? Det är inte okej.
Jag tycker faktiskt att det här har varit hans problem under hela hans karriär ganska länge. Att
ja, men det är väl därför han är i AIK.
Exakt. Jag tycker inte att han är bra. Alltså jag tänker efter den här bänkningen när Anton Blomqvist satt han åt sidan. Då hade han en period där han liksom hela tiden prestation, där han kom upp på den nivån. Men han har ju för jäkla djupa dalar han kommer in. Jag förstår,
det är en av de ligans bästa spelare, den är bäst.
Ja, verkligen, framförallt liksom det powerplay-spelet han har också. Så han måste vara på topp för att AIK ska kunna vara bra också.
Men sen, jag ska flika in en grej som är kopplad till det där. Jag pratade med en tränare i ligan igår i Hockeyallsvenskan som sa till mig det var tidigare på dagen, som så kom in på någonting och så frågade jag om en spelare, och då svarade den här tränaren att ja, men det är därför att han är i Hockeyallsvenskan. Och jag tror ibland, det kan låta lite ofint när jag uttrycker mig på det sättet om en spelare, men vi ska komma ihåg att är du tillräckligt bra, det finns några få undantag på spelare som väljer Hockeyallsvenskan av andra skäl, men den stora massan ska vara på uppåtgående, ska försöka nå någonstans och vill till SHL. Och det är klart att det finns ju defekter hos tränare, domare, spelare när du inte är på den yppersta nivån. Och det kan vara en sån faktor rent generellt, vi vill inte prata enskilda spelare, utan att du klarar inte av, för det är det som jag tycker många gånger är så fint när du ser på SHL-spelare eller på högsta nivå, att de är konstanter. De har liksom en lägsta nivå som aldrig faller för djupt. Sen kan du hamna i besvärligheter att du inte gör mål på länge, du har inga poäng, men du gör ditt jobb, du bidrar med det du ska, du ligger rätt i banan, du jobbar klart situationer och så vidare.
Mm. Södertälje då, jag menar 9 vinster på de 10 senaste, så är ju faktiskt det, vi ska inte bli allt för långrandiga, men det är ju noterbart. Fredrik, du minns ju när vi stod där uppe i Umeå för värde 3 veckor sedan och pratade med Magnus Bogren. Efter det så blev det klart då att Niklas Grossman klev in i tränarsaben som backtränare. Det gjorde att Zackrisson tog över forwards och Bogren fick ett mer helhetsansvar över totalen. Men sen dess har det ju gått spikrakt uppåt egentligen. De har ju vunnit alla matcher sen dess, förutom Djurgårdsmatchen som vi vet spelades färdigt inför tomma läktare. Så det har ju varit vansinnigt bra sen dess.
Ja, det är urstarkt. Sen ska jag säga direkt att det här med Grossman, jag tar ingenting från honom. Han har ju en enorm karriär som spelare, och känns som att han har en karaktär som gör att han är liksom tuff även i sitt ledarskap. Men jag tror inte att även om Bogren ofta, när jag pratar med honom som efter matchen igår till exempel, så creddar han Grossman. Men det är ju inte så att man har förändrat någonting, utan jag tycker det var en smidig övergång. Det har gjort dem bättre, men det handlar inte om att han har sagt eller gjort någonting. Jag ser dock, det som jag minns också från den Björklöven-matchen var att jag pratade i studion om att jag hade varit där på morgonen i samband med värmningen och hängde lite där med tränarna och lite spelare och surrade. Efter lång tid i hockeyns värld så lär man sig att sniffa i ett omklädningsrum, inte doften men känslan av hur gruppen mår. Och jag fick ett bra intryck, därför var ju den matchen som var sisådär. På något sätt så krockade och kolliderade två tankar hos mig. Men jag vidhåller att jag hade rätt, och det är inte från någon tävling, utan bara att min känsla var korrekt. Att det fanns ett stäm, men det fanns också en frustration då över att man inte vann matcherna. Nu har man ju skruvat på det där och saker har fallit på plats.
Men vi har ju varit inne på prioriteringarna. Prioriteringarna med puck har ju blivit, se Marcus Eriksson och Linus Widell. Alltså de tappar inte pucken i samma lägen som de gjorde förut. Nej. Alltså kolla mittzon. Man har alltså gått från de sämst på att kontrollera ingångar i anfallszon till att ligga i medel på några veckor bara. Alltså det här är en avsevärd skillnad i Södertälje spel. Spelet med puck, var tappar man puck? Och sen pratar vi också tredje man. Alltså hur du använder tredje man i anfallszon. Du ligger och prioriterar försvarsspelet på ett annat sätt. När du tappar den så är du samlat hemåt. Alltså de hade problem med det där innan.
Det finns ett ganska vackert ord som man kan använda både gäller hockey och i livet, och det är att ha gott omdöme i sitt beteende. Och det är det Södertälje har nu. De tänker att det finns en konsekvens. Då sätter man inte sina lagkamrater i skiten. Vi var inne på Scholl, jag pratade med Georgsson i veckan som på ett väldigt bra sätt hade ett resonemang kring hans målvaktsspel, och vi hade uppe det till diskussion någon gång förut. Han tyckte kanske att vi hade varit lite kritiska, för kritiska mot Scholl, utan att vi sågade, det var inte alls något hårt i vårt snack, utan han sammankopplade det med det vi också har pratat om, det vill säga försvarsspelet som blir sämre om du tappar puckar på fel ställen. Så de har ju knutit ihop rätt saker nu.
Sen så kolla på, vi var ju kritiska, vad var det, 2 månader sedan vi var kritiska i Superfredagen när vi satt och hade ett rit på dem med de här värderingarna ganska mot Blomstrand och Dyk. Alltså kolla Blomstrand och Dyk igår. Alltså de gör jobbet. Linus Widell och Marcus Eriksson gör jobbet. Alla gör det. De har fått det liksom att det är arbetsinsatsen som ska vara först och främst.
Det känns kan man som nyckeln.
Ja. Och sen bara kort om Scholl. Alltså de, nu vet jag att vi pratar boxplay igår. Jag tycker inte man kan spela det här passiva boxplayet om man har en målvakt som Scholl i målet. Alltså Scholl släpper så otroligt mycket returer från skott högt uppifrån, släpper ganska, är lite orolig när det kommer in, alltså skymd sikt framför mål. Du måste pressa mer, för det där boxplayet är för passivt. Jag tycker att man förlorar mycket intensivt, eller vad ska jag säga, man förlorar matcher, kommer förlora matcher på att man har för dåligt boxplay om man fortsätter vara så där passiva. För det måste komma till, och special teams kommer bli viktigt när de går in i slutspelet.
Jag ska också addera att man ska komma ihåg en sak. När lag vinner, när de mår bra, som Södertälje gör just nu, du får så mycket gratis på köpet. Det blir lättare att vara tränare, att ställa krav på gruppen. Det är lättare med coachningen, att du kan markera på ett lindrigare sätt, sätta någon ett byte eller två, flytta en position på någon, och så vet du att nu vinner vi, det går bra, jag måste upp i nivå. När du är ett förlorande lag så saknar du verktyg ibland, du vill liksom inte trycka till dem, och det betyder plågsammare vardag. Så att, med det sagt, menar jag att Södertälje befinner sig just nu i sin prime. De kommer att förlora hockeymatcher igen, var så säker, för det gör alla hockeylag, och då blir det lite intressant att se vad reaktionen på det blir.
Ja. Två grejer om Thomas Scholl, bara för att flika in där på att ge lite avancerad statistik på det. De målvakter som är bäst i ligan statistiskt sett, och då kollar man då på hur många mål som de har räddat jämfört med hur många som då förväntas att de ska rädda, så är Ignace bäst. Han har alltså räddat nästan 9 mål mer än vad han ska ta liksom, för att vara en normal målvakt. Det är alltså förväntade mål kontra hur många de har släppt in. Jonna Voutilainen, han har -3, så han har, liksom, han har räddat 3 fler än vad han ska. Och Scholl är på andra sidan, släppt in nästan 9 för många. Så det är ju faktiskt bara några målvakter. De som har sämre i ligan, det är Hellnemo, Edvin Olofsson, Helgen Smed, Lindbäck och Stålberg. Annars...
Jag ska försvara lite det som Fredrik är inne på. Hur har chanserna kommit till? Alltså innan. De har ju fått 2-1, 3-2, friläge mot sig. Du ser en stabilare målvakt nu. Du ser en stabilare försvarsspel på ett helt annat sätt som prioriterar de här sakerna. Så jag tror att Scholl kommer bli bättre. Alltså, eller han är bra. Så.
Jag ska flika in en statistik. Tanke man ska ha med sig också. Alla har inte tillgång till den här underliggande, och tack gode gud har inte alla det, för den kommer fördärva denna värld om det är det som ska leda oss framåt i alla
punkter. Det kan vara det som gör att vi faller över ruinens brant faktiskt.
Ja, jag skulle tro att det står någon jävel där och räknar upp något XG i här då. Men det är att man, när man tittar på den här enklare statistiken, om jag uttrycker mig så, som man ser kanske i appen kring resultat och så Södertäljes box, blev du inne på dagen, det är inte tillräckligt bra, men det är inte så uselt som siffrorna säger när man har skaffat sig ett helvete tidigt. Så det många lag gör, och jag vet tränare också, är att man kanske tittar på senaste 5, senaste 10, när du vill se en korrigering, så att man inte fastnar i för gamla siffror.
Då har de dålig statistik också, bara så vi vet.
Ja. Nu går vi vidare.
Lindberg viftar nu.
Ja, nu viftar
jag. Vi har ett helvete med den här programledaren. Den enda på TV4 som gestikulerar till oss, oavsett om det är TV eller podd, och säger att nu räcker det, prata kortare, prata fortare, prata saktare, det är Lars Lindberg.
Så, virar
ibland
upp.
Så. Det är någon form av maktmissbruk.
Ja, som vi skiter högaktningsfullt i det. Så
det ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Gällande bottenstriden då? Nu är jag mer bara för att komma med tassen. Det är som ett hundsim. Bottenstriden igår. Vi måste börja först med Karlskoga då. Vad hände där? De hade 5-2-seger. Nu är det alltså 6 stycken segrar har Karlskoga efter 24 omgångar efter ordinarie tid.
5-2-seger. De tappade.
Ja, men de ledde med 5-2. Ja. Tappade. Ja.
De ledde både med 1-3, de ledde med 2-5. Kolla matchen i efterhand. Alltså, den här matchen kan bli 20-20. Alltså, det är så mycket målchanser. Så vi pratar om prioriteringar på försvarsspel. Alltså, det är icke-existerande försvarsspel i både Västervik och Karlskoga just nu. Och det är, jag vet inte hur många frilägen Helgen Smed tar i den här matchen, och det är ett virrvarv i försvarszon, och det är för många ledande spelare i Karlskoga som gömmer sig, som inte tar ansvar för hur man ska spela. Du kan kasta en spelidé åt helvete så länge inte de spelarna gör det man har kommit överens om, och framförallt så är det jobbet.
Jag ser ju en panik. Jag ser ju ett stresspåslag i spelet som är uppenbart och som verkligen påverkar liksom utförandet. Och det där tror jag också man ska ha förståelse för, att man känner stressen, det blir kritik, det rullar igång någonting. Men då är det desto viktigare att man på något sätt gör det lite mer, alltså förenkla. Och du är inne på, du pratar om playbook och spelidé. Det är klart att den ligger ju och susar i bakgrunden från i våra somrar, såklart man börjar implementera tänket. Men det är i ledarskapet, och det här säger jag inte specifikt på Karlskoga, utan rent generellt så vet jag också av egen erfarenhet att ibland så ser man 150 problem framför sig och man försöker att peta i alla dem på en och samma gång, vilket skapar en spretighet. Det där måste man koka ner så att det blir fasta punkter. Det är det här vi måste komma åt, och att det finns en enhet kring det. För det som vi ser igår, som ni är inne på här, 1-3, 2-5, i en strid med kniven mot strupen, det är oacceptabelt svagt om jag ska sätta ner foten.
Men det är som du säger också, så stressat det ser ut när de leder med 1-3, 2-5. Alltså det är stressat när du ändå har den ledningen. Men jag säger det återigen liksom, du säger att det är 1000 saker att jobba med. Alltså det handlar om en sak nu. Få spelarna att liksom börja prestera, inte gömma sig på isen. Det här, nu är det ju mentalt att de vill gå ut och bidra. Nu åker man och gömmer sig på ett helt annat sätt. Alltså.
Ja, men och sen, jag vet ett vanligt förekommande kritik som kan komma från fans och sådär, du pratar över lång tid, så är det ju att de vill inte, de jobbar inte. Det är ju också en faktor som du vet mycket väl, Dagen, från isen, att när du inte riktigt vet vad du ska göra, kan det vara ibland, så låser det sig när du känner dig under press. Sen tror inte jag på att ta in, det handlar inte om att ta in någon som sätter dem i en ring och sjunger och julvisor nu och håller varandra i hand, utan det här är också ett spelardilemma. Alltså du måste ha spelare som steppar fram, som tar för sig, som gör de enkla sakerna. Och jag undrar bara så här, jag vet inte vad ni har för tanke kring det, men att Karlskoga började oerhört svagt. Sen började man vinna matcher, och där tyckte jag att det gick ganska fort utifrån betraktat, som att man plötsligt blev lite stjärnor igen. Att man liksom, du gick från eländet, sen var du upp och skulle börja spela skönhockey igen här för ett tag sedan, och det har börjat straffas. Jag tycker inte de har hittat sin, jag avskyr att använda ordet identitet, men de har inte hittat sitt sätt att spela på som maximerar alla individer.
Självbilden. Det är en dålig självbild just nu. De tycker inte att de ska ligga på... Vi pratade om att... Västerås förra veckan pratade vi lite om självbild. Liksom, de prioriterar inte... Kanske som nu då. Spelschemat nästa. Brynäs hemma. AIK hemma. Löven borta. Nybro hemma. De nästkommande inför de går på... Det kanske är bra. De får ligga. De behöver inte föra spelet. De får prioritera att liksom, men nu jäkla ska vi spela bra försvarsspel och göra det 100%. För mot de typen av lag har man ändå varit bra.
Generellt ska jag också bara säga en sak för att stänga det här resonemanget. Det finns en övertro, menar jag, i hockeyn på att jag och vi har en idé om hur hockey ska spelas, och den ska vi spela in i döden. Jag menar att när du hamnar i olika faser under en säsong, när du går tungt, när du går knackigt, då måste du hitta tillbaka till att plocka poäng. Då får du spela lite snålare hockey. Du får bete dig på ett annat sätt som gör att vi får segrarna. För det är när du vinner matcher, det Södertälje befinner sig i nu, som är en kontrast till de här lagen vi nämner och inne på nu. De kan ha en helt annan argumentation inom gruppen och driva på förändringar i spelet, för de har en buffert, och den befinner sig inte Karlskoga i.
Som jag sa innan, liksom, Brynäs hemma, AIK hemma, Nybro hemma innan jul, Löven borta på det. Alltså det kan bli en tuff julfirande om man inte gör. Men jag tror också att vi pratar om ekonomi med flera lag här. Liksom, vad ska man kunna göra för att få hit mer folk? Man kanske, som Fredrik säger, man kanske måste agera på ett annat sätt. Men framförallt hitta lösningar som blir lite positiva. Så det blir lite energi i den här truppen, för den finns inte just nu.
Om man kollar då med Västervik och Östersund, då har ju nu alltså ett glapp på 8 respektive 9 poäng längst ner i tabellen. Det här börjar bli ett rätt rejält problem. Och med det kan vi då väva in i den frågan att då har ju dessutom Kjella Andersson klivit ner då som från klubbchef till att bli nu då i båset med Forsberg och gänget.
Det tycker jag är intressant, Fredrik. Om du hade varit huvudtränare, Lars assisterande tränare, och jag är boss och jag kommer in och
varför
säger såhär,
nu ska jag komma här.
Nej,
jag undrar också.
Det blev så bara. Men ni förstår vad jag menar. Hur hade du känt om din chef hade kommit ner och sagt, nu ska jag vara assisterande tränare till dig?
Nej, jag kan säga mitt andra år i Schweiz så hade jag min sportchef som assisterande tränare. Och det är ett av mina största misstag jag har gjort som tränare. Nu funkar det bra oss emellan, det var inte på det sättet. Men de som hamnar i kläm är framförallt spelarna. För hockeyspelare så vill man att det ska vara tydligt att chefen är där uppe. Det här är tränaren, det här är assisterande tränaren. Det blir på något sätt kategorier som man vill förhålla sig till. Så att jag tror inte att det är optimalt. Sen är min känsla vad gäller Östersund att det är en familjär förening som de är mycket närmare varann. Och jag vet ju att Källa har varit nära laget ändå trots den här. Är det klubbdirektör han har haft som titel? Eller var klubbchef? Eller vad?
Klubbchef har jag för mig att ha. Jag är inte 100% säker, men dra ur Brahland rätt så tror jag
klubbchef. Sen har känslan är väl att hans arbetsbeskrivning är så här. Listan är ju 1000 ord, ja, med arbetsbeskrivning.
Och så är det ju mindre klubbar. Sen har ju de Sveriges mest anonyma sportchef som jag inte vet hur ser ut och jag har aldrig träffat honom, tror jag. Per Tagesson. Men som jag inte med det menar att han skulle vara dålig på något sätt. Det är bara att vi har aldrig korsat våra vägar. Han kanske vill ha en diskret framtoning. Men jag känner kanske att det här ryktes nu. Vad blir nästa steg? Nu förlorar man en vansinnigt tuff match mot, eller matchen kanske inte var tuff, men det är tufft att torska mot Tingsryd 4-3. Vad händer om man fortsätter gå kräftgång? Hur ska man rensa då? Ska man skicka tillbaks folk på andra jobb?
De gjorde det ändå ganska lägligt tid. De har alltså Tingsryd nu, sen nästkommande alltså Kalmar mot Almtuna. Jag trodde man hade en plan liksom för att få in lite energi för att kunna ta det. Ja. Man tänker liksom på vad spel kommer, men jag ser inte vad den där ska
sen
göra.
Sen smet de förbi. Medialt så var det lite som att det går så bra så vi bara, eller hur?
Ja, det var en jättekonstig intervju faktiskt. Det var ingen krisstämpel på. Det var väl lite befriande att man inte ens lyfter att tabelläget gör någonting med det här. Det var lite så här, det här var planen. Vi tar ner Källa i båset. Det ska bli kul och lite roligt. Alltså, inte att man ligger liksom sist i serien och är ganska krisande stämpel på det. Men
kommunikatör 1A vinklade positivt.
Men det var så här skrattig intervju liksom. Det var väldigt konstigt måste jag säga. Men jag ser inte vad den där ska göra för nytta, för jag tror
Källa är tillbaka.
Jo, men Källa har varit med. Källa har varit nära det laget hela tiden. Att han står på bänken, ja, jag vet inte om det är den rätta vägen att gå.
Ja. Med Östersund, jag tycker att vi går vidare till nästa lag där nere, Västervik. Alltså nu har ju det börjat hända grejer i Västervik här. Till att börja med, vart ska vi börja i? Nu ska vi göra lite grepp här om Västervik. Och jag har tre punkter som ju sticker ut här. Det första är ju då att man värvar alltså då den här avstängde Cédric Lacroix.
Lacroix. Namnet är ju fem getingar.
Ja,
fransk klingande Lacroix.
Lacroix. Säger man Lacroix?
Jag vill påstå det.
Ja, Lacroix. Vi ska kolla upp det till när vi ska sända dem.
Inte Lacroix i alla fall, om du trodde det.
Lacroix säger inte.
Jag spelar med en Lacroix i Frankrike. Så kom jag ihåg när jag såg honom. Åh jävlar, den där gubben måste vara bra. Kom ut första träningen, vet. Han kunde knappt åka skridskor. Jag har varit så besviken för det är ju sånt jävla hockeynamn.
Han heter Lacroix.
Cédric Lacroix, det låter som en jävla superstjärna. Det gör det faktiskt. Men det värvar de. Och han är alltså han var avstängd för att han skallade någon kille i
andra gången
helt enkelt.
För andra gången också. Kolla på det sen. Kolla den videon hur man beskriver den här situationen och hur liksom, varför man gör avstängning på den. Jäkla 5 plus på liksom från, jag vet inte om det är disciplinnämnden eller om det är någon privatperson som har gjort det, men det är jävligt bra förklarat.
Ja. Det ska jag kolla på. Det nästa stora problem som Västervik har, förutom att de ligger näst sist i tabellen och har 7 poäng upp till säker mark, det är ju det att de ska ju tacka Oskarshamn, deras nästan granne, för att de släppte iväg en spelare som gör att Modo fick in en forward. För annars hade ju Theo Jakobsson åkt tillbaka till Övik så det bara sjunger om det. Så det är så att Västervik får ju tacka Oskarshamn för att de gjort sig av med en spelare, Logan Hatzko då, så att Modo inte behöver Theo Jakobsson lika akut.
Ja, har ju varit bra, har ju vuxit, fått chansen att spela i Modo. Jag vet, du sa i studion igår, jag vet inte om det var det i TV eller var det mellan Lars, men du var förvånad att han inte var kvar i Modo.
Nej, det var ju TV. Och det vidhåller jag. Alltså, jag såg båda matcherna han spelade där och jag skulle säga att jag tror inte jag tar för stora ord om jag säger att han var topp 3 på planen i båda matcherna.
Skulle säga tvärtom, ja. Han ska vara i Västervik.
Ja, jag också.
Jo, det är bra att han ska spela såklart för hans utveckling.
Och jag synar om han var topp tre i båda matcherna på planen. Det är stora ord.
Ja, han utmärkte sig i alla fall. Och gjorde ett bra
jag tar
jobb.
Ingen ära och heder av han, för jag gillar honom. Men jag tyckte igår att man såg det målet han gör bland annat. Att det där är rätt fräckt när du kan se på framförallt unga spelare som har fått en boost. Hur man kliver in och har en helt annan pondus i spelet.
Ja, han har varit grym. Han har varit grym. Det är väl en utropstecket i Västervik som har varit bra. Men jag liksom de här värvningarna nu, de tar Cody Porter där i mål. Liksom, vart ska den här ekonomin ta vägen som har varit ansträngd liksom innan? Klarar man av den här licenskraven som har varit? Ja, det är ju varningsflaggor. Man har ju hört liksom skräcksiffror som man är skyldiga. Liksom. Så jag är mer orolig för vart Västerviks ekonomi kan ta vägen den här säsongen.
En fråga till er grabbar. Vet ni vad det kostar? Vi pratar om det dagen så jag frågar inte. Jag säger istället. Varje icke-svensk spelare som du tar kostar 12 500 kronor för att få det här transferkortet. Om man säger liksom, vi plockar en spelare som har varit i Österrike nu kommer han, då lär du ha transferkort. 12 500 kronor.
Mm. Och det svider i deras plånbok där.
Ja, så jag tänkte, det är liksom ytterligare...
Bird. Då får jag bara lägga till det då, så fick ju, nu är det ju bekräftat då att de inte fick rätt mot Tillväxtverket, så nu har de ju 500 000 som ska betalas tillbaka, och det är ju snart. Ja. Alltså det är inte så att det kommer ske om ett år, utan den ska betalas tillbaka typ nu.
Och ändå håller man på att värva spelare på spelare hela tiden och försöker få in det. Jag är jätteorolig för vart det där ska ta vägen. Tråkigt när det är, om det skulle bli den, men jag hoppas att de klarar det ekonomiskt.
Ja, men alltså nu är vi ju i exakt den här förhågan. Minns ni att i vår första superfredag så pratade vi ju med Erik Ryman om det här, om att alla 14 klubbchefer i den enkäten som jag skickade ut sa ju det, att de är oroliga för att fler lag ska gå samma ekonomiska stålbag till mötes. Nu luktar det ju, stinker ju kring Västerviks ekonomi.
Alltså rent generellt, jag ser ju också såna här braskande rubriker. Det hade varit intressant att få det svart på vitt, så att säga, att man förklarar situationen. För det var någon, har de en kvinnlig klubbchef nu va? Mm. Som jag såg var ute och bemötte någonting, åtminstone det här relativt nyligen, att när då hade varit snack om hur eländigt det var, så bemötte hon det. Det förutsätter jag att hon då vet vad hon pratar om. Men det är ju... Jag vill inte fastna där, för jag blir lite bedrövad hur, att det är tuffa tider. Det är ju liksom hela samhället ekonomiskt och företag och så också. Så det är klart att det här är någonting som jag känner att det kommer stöka till hockeyn.
Tror jag. Men du, var det Örkhams som åkte på korv med bröd, senap, ketchup och hela fadrullar? Det var massarin, det var kaffe, det var Sprite, det var hela jävla kiosken.
Han tog en meny där.
Det var Örkhams va? Jag hörde bara hur ni skrek.
Ja, men vi skrattade förtjust. Väldigt vackert mål.
Det ser så elegant ut när han bara liksom så här, lite rak i ryggen och bara så här.
Ja, men precis, det är raka i ryggen. Det är inte någon, utan det var han skakar lite på sig bara.
Ja. Jag ska bara försöka, jag klipper in det här. 1-3 också. Kalle Hjälvert.
Jädrar i gatan, vilken dragning. Hörru du.
Det gillar man att
säga. Den här måste ju få se igen sen. Vilket otroligt mål. Vilket mål av Hjälvert.
Men det är ju fantastiskt just då, Fredrik. Vi vet ju hur det funkar för oss, för att ibland har ju inte vi sett de andra målen, om det har varit någonting i våra matcher, och så dyker det där bara upp. Och vår reaktion är ju verkligen så här, jävlar i gatan.
Jo, men det ser inte så, vi vet att det ska komma ett mål. Vi kan förklara det där, att det körs ut bilder till oss och vi får det göra, att ja, men nu kommer highlights där och så ser vi. Och det är lite svårt, vet du också Dagen, att prata till mål du inte har sett. Så vill du först få en känsla av okej, situationen. Men här var det, kom det så oerhört hjärtligt och spontant, det skrattet, så jag tror halva hovet måste fundera vad som hände mellan båsen när vi såg det där. Men det var ett, Hjälvert gör ett vansinnigt fint mål.
Ja, det är riktigt snyggt. Ja. Riktigt snyggt.
Jag ska dela det. Jag tror det faktiskt finns på TV4s sociala medier. Jag ska bara tillägga också att Petra Axelsson, så heter Västerviks, hon som har uttalat sig det här. Då vet vi det. Men Västervik, jättejobbigt läge för dem. Och bottenstriden lär ju fortsätta här i Hockeyallsvenskan, så att det sjunger om det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ska vi, vart vill ni gå nu? Ska vi ta Greve och Mora Djurgården? Vill ni upp till Umeå och snacka om krisen där? Ska vi snacka om Brynäs och Västerås? Vart vill ni? Ni får välja.
Vi tar det till den gode Greve som har fått 4 matcher för en,
ja, för en korkad tackling.
Ja, verkligen. Ja, den känns ju inte helt genomtänkt.
Nej, men det där först när jag såg det kommer upp i min telefon, så ser jag att det Greve 5 minuter, så tänker jag så här, ja, vi har inte sett situationen, tänker så här. Nu är det en tackling där han har, när någon har vridit upp ryggen på ett konstigt sätt. Men den där tacklingen som Greve gör igår, alltså han ser direkt på teckningarna nummer, ryggen tydligt, och han sätter en tackling. Alltså det där är vårdslöst, det där är idiotisk handling. Han har tid att kunna gå på högersidan och gå mot puck. Istället väljer han att ta den där tacklingen. Så är det där minst 4 matcher.
Han fick ju 4.
Ja, precis.
Men Fredrik, du instämmer att 4 känns ungefär rätt, för det, du var inne på det direkt när du fick se den första gången också, att det där är en avstängning.
Mm, däremot så vad som blir, hur många matcher det blir, det har jag fortfarande inte lärt mig. Jag tror att jag är lite korkad, för det är liksom, oj, 7 där, 3 här. Så det, men jag tycker det är rimligt att det blir en avstängning och att 4 matcher, jag kan leva med det, för jag tycker också, behöver inte upprepa oss, det är en respektlös tackling, den är onödigt kraftfull, du får inte ut något spelmässigt taktiskt som gör spelet bättre där, det är bara skaderisk.
Sen kan ju många säga liksom att man ska vara med på den.
Det ska man vara. Men
jag säger så här, han måste scanna av på ett annat sätt. Jag tänker så här, när man står på tek, man ser att Greve inne, vad kommer hända om pucken kommer ner dit?
Ja.
Sen så ska inte han behöva ta en tackling i ryggen på det sättet. Det ska han verkligen inte behöva göra.
Nej, och jag tycker heller inte att man ska behöva... Det är klart att du vet vilka som är på isen och att vissa spelar mer fysiskt. Men du ska aldrig behöva tänka att nu kommer Greve och det innebär att jag kommer få en tackling som verkligen. Det är hög skaderisk på. Det spelar ingen roll vad fan du heter, utan den där är dum. Sen finns ju något, finns ju massa uppsidor med Greves sätt att spela på. Han har ju varit bra. Men det där är fel, och han åker på en 5 och han får 4 matchers avstängning. Jag tycker vi sätter punkt där.
Ja, det tycker jag också.
Däremot,
det har vi sagt.
Återigen, Ignacev igår. Ignacev, alltså han stänger ner ännu en match för Mora. Alltså han är fruktansvärt bra. Jävlar vilken bra målvakt de har träffat rätt på i Mora.
Hur mycket kan du se av matchen igår? Jag har sett
målchanser. Och alltså målchanserna i den matchen. Och han är stor, lugn, trygg i målet. Alltså sprider sånt jävla. Han ger chansen för det här Mora att vinna varje match. Alltså han är tillsammans med några andra målet, men han är fan bäst i ligan.
Jag tänkte att vi skulle ta ett rejält grepp på Mora nästa vecka, med tanke på att vi ska se dem nu fredag kväll mot Södertälje och sådär. Så jag tänkte att då kan vi göra en rejäl granskning av Mora till nästa vecka. För jag har faktiskt inte sett Mora senaste veckan, tror jag.
Släpper jag en teaser för fredagskvällen där vi ska prata bland annat om väggen i Ignacev. Fullt rimligt.
Yes. Och då tar vi mer om det även fredag kväll och nästa vecka. Ska vi ta oss till Umeå då, där Björklöven fortsätter ha det kämpigt. En seger under ordinarie tid på de 10 senaste matcherna. Jag hörde till och med att det var någon som hade framförit kritik om att Viktor Ståhle skulle få sparken. Det känns väl lite grann som att...
Ja, nu är det hög tid. Han måste bort. Han måste bort.
Ja, men lugn.
Ja, men vad riktigt, vad är det för trams? Jag tycker att det där är... Det är rent och sagt trams. Men det som är problemet för Björklöven är ju att de har ju problem med spelet.
Ja, det har de. Jag filosoferar ju kring sättet man spelar på, som i sina ljusa stunder är väldigt underhållande. Det är offensivt, det är effektivt, men det medför också vissa risker, och då måste man förstå att ska man spela den typen av hockey så ska du få utdelning, men du kan inte släppa till så mycket. Vi pratade om det i samband med senaste Björklund-matchen. Vi gjorde siffrorna kring att man tappar folk högt upp. Man har flest liksom 3-2, 4-3, 5-4 mot sig. Man blir därmed dålig och stänger den egna blå linjen. Man får motståndarna över sig. Så det finns saker att fundera på. Men jag vet också att både Kente och Stråle är envisa. De står fast vid sitt spel.
Ja, men det där, alltså, det var så tydligt också i den matchen när vi såg liksom hur man liksom pinchar med backarna, inte har en hög trea som täpper till den, blir kontring på kontring. Jag tror att du måste ändra om det där lite för att du ska liksom hitta ett spel där du vinner de här matcherna. För skickligheten som de vinner på, alltså, är ju, alltså, de är ju grymt bra när de träffar rätt. Den har ju också gått ner lite i kvalitet. Alltså, det går ju så där i vågor. Ibland så är de bra, ibland träffar de rätt på det. Så det är likadant för dem som det är för AIK och Södertälje. Det kommer gå i vågor för dem.
Vi har fått in mycket frågor. Jag skickade ut på Instagram om att ställa frågor. Och Sandström, Henrik, Hankovert och Henke Bio. Det verkar vara någon Henrik Frenesi i Umeå som är utöver dess like. Jag sammanfattar deras frågor som är ganska liknande. De säger bland annat: vad fattas i Lövens trupp är den första. Och med så lite spelaromsättning borde väl Lövens spel se mycket bättre ut den här säsongen. Vad säger ni om de två frågorna från Trippel Henrik, vad vi kallar dem?
Om jag skulle ta in någonting i Löven, då skulle jag ta in tyngd på forwardsidan. Alltså någon som liksom, den här tyngden som står för det fysiska spelet, för det tycker jag saknas lite. Malte Sjögren gjorde mycket mål igår, och Wiklund, och vi har pratat om att de behöver få in någon typ av sån spelare som inte är den här spetsen som står för det här jobbet och tyngden på ett helt annat sätt.
Ja, det har ju vi pratat en hel del om dagen under hösten. Ganska tidigt, att det är den karaktären jag också tror på. För att det finns så mycket spets. Jag skulle vilja säga att Björklövens dilemma nu är att man maximeras inte. Man är i en intressant fas. Jag förstår att den är jobbig för Umeå och för fansen och för Björklöven, men du kan lära dig någonting av det, och att du kanske får din peak lite senare. Min känsla är nu killgissar jag, men jag tycker att de har varit relativt jämna och att man lite för tidigt har varit lite för bra. Sen har man ju inte, bevisligen då, eftersom man är kvar i Hockeyallsvenskan, man har tre finaler och sen har man en semifinalförlust. Så kan man knuffa på när det verkligen tar fart, så är väl det bra. Jag vidhåller, vi har pratat Södertälje om att deras sätt att spela på, att vara generös, man gav bort situationer och ställde sitt eget försvar i dålig dager. Jag ser sådana likheter i Björklöven, och då vet jag att man pratar om, du hade en fråga på det, var Lars, kring om det, huruvida det var strukturellt.
Vi fick en fråga som var det: håller ni med Kenta och Stråle att problemen inte är strukturella?
Ja, men nej, jag gör inte det fullt ut. Om de nu menar, det är ett jävla fancy ord, det där strukturella problem.
Per Kente, för att sätta det i kontext, så sa ju Per Kente det, att ja, men det är inga strukturproblem vi har, det är inte där problematiken ligger. Det var väl i Västerbottenskuriren, tror jag han sa det.
Men då ligger det på individuella misstag då, eller?
Ja, men jag antyder ju lite grann att det kanske är då på spelarprestationsnivå då, som han antyder att det är. Eller det är, han menar ju på att det inte är en struktur.
Ja, nej, men jag säger inte att det bara är struktur. Jag tycker att det finns lite av strukturella problem, om vi nu pratar om samma saker, det vill säga sättet man väljer att spela på. Det kan jag tycka att då håller jag inte med Per och Viktor.
Nej, men så som vi sa, alltså, jag tycker man går bort sig ganska mycket i sin iver på att gå framåt, och det är väl spelarnas liksom så här egoism att man vill göra poäng, men det är också liksom, då kanske man inte kan spela på det sättet heller som man gör just nu, med det är ju väldigt liksom, du trycker fram väldigt mycket. Du tappar väldigt mycket folk framme i banan, precis som vi pratade om Södertälje, hur man tappar puck. Det är ju det som Björklöven gör också, man får ju de här 2-1, 3-2 mot sig. Så till viss del så är det väl lite strukturella problem.
Mm. Jag ska bara flika in där, Diorio har ju lånats in nu med tanke på att Melker Tillin ska sticka på JVM, så därför så har man då stärkt upp med Diorio som vänder tillbaka från Östersund, som vi vet har värvat. Och det är ju då Ljunggren som har gått från Mora dit. Vi pratade ju förra veckan om den målvaktskarusellen.
Men det är väl en bra lösning.
Ja, men det är en jättebra grej.
Men
ja,
ska man inte, vänta nu, ska man inte bli jättearg på sånt här?
För att de lånar varav varann?
Ja, jag blir inte det. Men blir fansen jättearga, eller hur ser det där ut?
Nej, jag tror att Östersund och Björklöven verkar inte ha något jättemycket emot varandra.
Men det är väl en klockren lösning för Björklöven. Ja. Får in en kille som de vet vad de har i omklädningsrummet. Uppskattar verkar ju vara. Ska stå några matcher under JVM. Perfekt.
Mm. Jag håller med.
Rimlig lösning. Jag måste bara säga två grejer från det här som jag tycker var lite lustigt. Det första är att det är ingen hemlighet att jag bor i Umeå, med tanke på att jag har då många där uppe som håller på Björklöven, så fick jag ett sms bara, det är så jävla uselt under matchen igår. Och så sen i andra perioden fick man tillbaka en selfie från samma person. Tumma upp, då hade de vänt i 3-2. Så det verkar som att det skiftade snabbt. Nu ska ni få höra en jävla kurios här. Håll med, jag ska försöka tänka på att inte svära så mycket. Filip Kente skrev till mig, och så skrev han, ta in Kente i podden. Ja, men, och här kommer ju grejen. Filip Kente, då frågar jag bara, men vadå, är ni släkt eller? För jag var tvungen att skriva och fråga till han, för han skrev till oss på Instagram. Och han bor alltså i Haparanda, spelar i samma pingislag som Per Kente, men de är inte släkt.
Spelar i samma pingislag.
Spelar Kente pingis?
Ja, det vet jag. Han är grym på det.
Ja, ser det spelet.
Det här måste jag se.
Grym vet jag inte om jag...
Han utger sig för att vara grym i alla fall, fast med glimten i ögat.
Känns som att han är grym på att serva skruvserver.
Alltså, han har ju en pingis-aura.
Ja,
hans brorsa är bättre än ett Wikegård.
Hans.
Asså.
Ja.
Ja. Det här vill man ju se.
Men hur sjukt är det att det finns två Kente-släkter i Haparanda och inte släkt?
Av 40 personer så är det två stycken som...
som är kompisar och spelar i samma pingislag.
Ja, det enda jag kan tänka på nu är det Kenterna spelar pingis. Jag vill se det. Alltså, är han slugger på forehand eller han slug bäckenspelare?
Ska vi sätta han mot David Olof som vår producent i en match? Han är ju ruggig racket-fenomen.
Ja, han är tennisspelare, men han kan nog spela lite pingis också.
Staffan Harvig, vår andra producent, han är ju för fast en tävla i pingis, tror jag.
Ser vi, har ju en matchup här.
Där har vi någonting. Nästa gång i Umeå. Harvig mot Kente.
Fredrik,
och då får vi se dem hela släkten.
Vet du vad Fredrik känns som? En sån här som man kör runt pingis.
Pingisdomare.
Ja, men som la upp bollen så någon kom och smasha efter.
Såklart.
Så här lobb hela tiden.
Såklart. Jag var reserv i bästa trean när han hette pingisturneringen. Jag var inte så bra. Jag är inte så dålig som ni tror dock.
Nej, jag ser att du är smart i spelet. Lobb.
Ja, jag tycker bara det var fascinerande. Västerås åkte till Gävle igår, åkte hem med 2 poäng. Det tror jag väldigt få trodde när Linus Ölund gjorde 3-1 i den andra perioden, eller när man hade 2-0 tidigt där genom Indrasis, och när Jordi Ben hade fått göra det första målet. Men sen kom ju det som vi, hur många, vi vet inte, ägnade vi 20 minuter åt det här förra veckan om att målvaktsmissarna. Mm. Och så gör Lindbäck en sån där rätt på bladet den här veckan igen.
Ja, jag börjar nästan bli trött på att prata om det. För det är inte fråga om personförföljelse. Jag konstaterar bara att det är ett dilemma som är... Som för Brynäs. Så är det bara. Och säger inte jag att man förlorar matchen enbart på grund av det där, för jag tycker det finns andra utmaningar också, men såklart stökigt.
Det är imponerande då av Västerås. Vi var ju ganska kritiska mot Västerås, som åker hos upp med två toppkedjor skadade och kommer upp till Brynäs och vinner den matchen. Men det är ju samma sak där, alltså självbilden på Västerås. De åker alltså upp, vad hade de, Löven stänger ner dem bra, prioriterar försvarsspelet. Här åker man alltså upp med två toppkedjor och liksom gör en defensiv bra insats mot ett Brynäs som är liksom starka. Så liksom självbilden att man inte, fan, hemmaplan mot Almtuna, du ska kunna spela det sättet också för att vinna matcher. Men
lyssna på Carl Helmer, så han vill ju spela så.
Ja, men det, jag tror inte spelarna köper det. Jag tror att man vill spela en frejdig hockey. Spela anfallshockey.
Släpp sargen då i Västerås, spelarna.
Men Hutchinson straff.
Den lilla och så har du det var som en chip med 58 grader just när man står vid fringen, vid kortgräs.
Precis. Jag har först en fråga. På hans tröja så står det Hutchison.
Och i, han heter Hutchison, inte...
Nej, men i alla papper och all statistik så har han ett N. Det stör mig.
Ja, han heter Hutchison, inte Hutchinson.
Men då får någon på Svenska ishockeyförbundet eller vem som nu är ansvarig för denna enorma fadäs korrigera det.
Ja, bra. Det håller jag med om. Han verkar vara en jäkla profil. Jag hörde intervjun där efter matchen också. Det är ju... Jag förstår att han är likable i Västerås.
Mm. Nej, men han är ju otrolig framför mål, måste jag säga. Jag pratar om alltså, hans powerplay-kvalitet, men jag är jävla konstigt med Västerås att man inte kan spela på, lite mer cyniskt på hemmaplan och framförallt mot lite förväntade lag som man tycker att man är bättre än. Att man inte kan sätta det spelet då också. Jag tror att man har ett lag som tycker att man är lite för bra. Självbilden är lite fel.
Det man kan trösta sig med är att man visar uppsidor emellanåt och väldigt bra prestationer också. Det jag tänker för laget och gruppen och ledningen så att det måste ju vara det man strävar efter. Sen är det oerhört frustrerande för alla som håller på Västerås. Det var någon när vi var där i fredags som skrev till mig att hoppas inte du blir åksjuk av att följa Västerås. Alltså att det finns säkert en frustration. Man kommer dit, nu är vi på gång och så boom ner. Och vi har ju skojat någon gång om att så fort vi har sagt som du nu sa Dagen att du fan det är starkt att åka till Gävle och plocka poäng. Nu sitter de där och tänker fan vi har ju en match till snart. Då blir ju det fel istället. Så de är nog frustrerade själva.
Jag vill bara flika in att jag hoppas att Backlund 33 och Samuel Stjernberg var nöjda med ungefär våra svar gällande den här matchen. Vi ska ta lite mer om Brynäs. Alla lag i Hockeyallsvenskan måste nu få lika stora förväntningar som jag vid 37 års ålder har på mina julklappar som kommer från övriga. Man måste ju sänka förväntningarna på sina lag. Alla är ju missnöjda med sina lag hela tiden. Det är ju lite grann i supportens DNA. Men gud vad alla är missnöjda hela tiden. Det är ingen, är något lag som tycker att någonting är bra.
Vi pratar om det på frukosten idag. Vilka lag har liksom hittat ett spel som man liksom stabilitet i? Det är väl Södertälje nu då. Södertälje, jag tror att Kalmar är ganska nöjda. Jag tror att Nybro är ganska nöjda där det finns en, liksom, en tro på vad man gör. Det gäller nu för Brynäs. Jag tror även att Mora är ganska nöjda med vart man är, för de har gjort det jävligt bra. Så jag känner igen mig i det här supporterskapet i min United fan.
Så
det är tufft där och det går verkligen upp och ner. Så jag förstår mig lite, men de måste till lugn också. Till exempel Brynäs och Björklöven, att de skriker på avgångar hit och dit, det tycker jag det finns inte för mig.
Nej.
Innan du ska gå vidare, har du tänkt gå vidare nu, Lars?
Nej, du vill prata om
det. Men då ska jag slänga in en fråga som du fick, men som jag också fick, som jag lovade att den här ska vi ta med, för den tyckte jag var intressant. Och den har koppling till Västerås. Den kommer från Isak Bössfall, vars pappa Tobias Bössfall stod i Leksand som junior bland annat. Han var i Västerås under några år och han sympatiserar med Vik. Och den frågan var... Du kanske kan...
Får jag bara flika in innan du ställer frågan? Har han varit under utredning för vapenbrott?
Bössfall.
Ja.
Nu var det så där roligt som bara du kan vara, Lars Lindberg. nej, och den frågan, du har den nedskriven, för det tror jag inte jag har. Läs den frågan, för den tyckte jag var intressant som Isak skickade in.
Just det där. Isak Bössfall, vilken lagkapten tycker ni är den mest betydelsefulla i Hockeyallsvenskan?
Jag tyckte det var en jättespännande fråga. Dagen, du är gammal lagkapten.
Ja,
jag har bråkat med många lagkapten.
Säger du det själv då eller?
Ja, men det var han i Karlskoga som var för... Nej, fy fan. Jag har en Marcus Kryger.
Ja.
Jag tycker att det är ganska uppenbart svar på den frågan.
Sen tycker jag så här, och det är ju Kryger sticker ut. Däremot så tänkte jag ett varv efter att jag såg den här frågan. Och det, med tanke på Djurgårdens läge nu, så har han ju varit vansinnigt viktig, men att det också skiljer sig lite grann åt Går upp till Björklöven, oh, och står han där. Freddan Andersson Gnestas stolthet. Han har ju en personlighet som inte känns som Kryger. Jag tror inte att de skulle...
Man kanske inte är viktigast på isen.
Nej, men en lagkapten, det är ju en komplex fråga. Vi ska inte fastna i det, men jag tänker att varje lag har liksom sin unika miljö.
Varje gång vi säger att vi ska inte fastna i det, så gör vi exakt det vi gör.
Du påpekar det då ett varv så går det 20 sekunder. Östersund är det oerhört betydelsefullt i det läge man befinner sig. Och Västervik, att en lagkapten, Karlskoga lika så just nu när man befinner sig i ett ansträngt läge, att du parerar mellan att vara klara av att ställa krav men också visa någon omtanke och få den här gruppen att faktiskt i elände ändå må bra så att du kan prestera. Så jag tycker det är en intressant fråga, men jag tror att Kryger är den som har stuckit ut under sin tid i Djurgården nu.
Håller du med, Dagen?
Nej, jag sa ju Kryger.
Mycket bra. Niklas Danielsson blir ny sportchef i Almtuna. Coach Fischer har skickat in Kimby till Almtuna då. Vem tar över? För att det är avslöjat i Niklas Danielsson intervjun vi hade i tv igår att han är ute på tränarjakt. Det blir hans första jobb. Så då har han ju i princip sagt då att Kimby blir inte kvar där, utan då blir det väl till Djurgården då.
Han har missat, han har inte fått mediekursen än att neka.
Nej, han har inte gått den.
Vad frågar vem som ska in i Almtuna?
Ja, det är vem tänker ni
där? Ja, men vet du att den här kom pang på. I nästa podd så ska ni få 5 namn av mig på tränare som borde vara i Almtuna. Notera det, Lars, du brukar vara koll.
Yes.
Jag kan nog tänka mig att Jimmy Andersson är inte, han vara redo, Fredrik.
Andersström?
Fan.
Ja, han vi rattar in han. Vi avslöjar inga namn nu, Eriksson. Vi spar till nästa. Nej, vi ska prata ihop oss om 5 spännande namn. Två av de namnen på den listan ska komma från Daggen.
Ja, det fixar vi. Ja. Det
och 3 från dig.
Men han har ju en rejäl uppförsback. Vi pratar om ekonomiska problem. Alltså, de har 500 personer på läktaren i princip. Alltså på matcherna. Alltså, det måste få ordning på att de börjar få lite publik.
Men det har väl de haft sista 20 åren, så den är ju en konstant faktor.
Mm. Så en uppförsbacke.
Kan de inte fixa någon så här att Valborgsfirarna, att de börjar med någon sån här Almtuna-Kvalborg, att liksom sista hemmamatchen för säsongen, det är liksom starten för Valborgsfirandet i Uppsala. Då skulle de kunna fylla den där jäkla hallen.
Ja, då får de lura dit studenterna och säga att det är Valborg varje hemmamatch.
Någonting men måste vi göra i alla fall.
Ändå intressant med Niklas Danielsson, som man kan göra där. Det är ett intressant val, tycker jag.
Vi pratade kort om det i tv. Jag vill bara tillägga en sak, för där är vi styrda av andra som bestämmer hur länge vi får prata. Här är det bara du som blänger, Lars. Men jag gav tummen upp till det, och det grundar jag på att Almtuna är just Almtuna. Sen vill jag vara noga med att säga att både vad gäller tränare och sportchefer, när du ska in i den världen, när du kommer från isen, så finns det mig veteligen inte någon som har varit förberedd på vad som väntar. Sen är alla nya på jobbet någon gång och det ska ges en chans, men det är någonting helt annat. Det ska man ha i beaktande.
Tror man kommer att inse att telefonräkning, nu kommer inte den att gå upp, men telefontiden kommer att gå upp en aning från det att vara hockeyspelare till det att han ska vara sportchef. Är vi klara där för den här veckan?
Du har ingen sista fråga du ska kasta in?
Ja, vi kan väl ta Linus som skickar den här. Linus Savenberg. Det är ju svårt när det blir Instagram-namnen här, där man inte blir någon OÄÖ. Han skrev det: vilka lag skulle ni räkna som topplag i ligan? Och med topplag som en av de chans att gå upp.
Titta på tabellen, Linus. Nej då, jag skojar. Så här kan jag bara, för att då ge min syn, att för några veckor sedan så kände jag det står mellan Brynäs och Björklöven. Men det har jag gått ifrån nu. Jag är inte sämre än att jag kan ändra på mig som expert lite titt som tätt. Jag tycker att nu är hetas just nu i Södertälje.
Ja, utan tvekan.
Men jag tycker ju att vi pratar om är första platsen lika attraktiv? Ja, där kommer den vara. Men jag tror att det finns fler lag i en semifinal. Vi kommer nog inte se en semifinal som blir ett Mora som man slår ut ganska lätt, som Modo fick. Alltså jag tror att kvartsfinalen kommer bli tuffare. Alltså det är så många lag som är med och slåss om det på ett helt annat sätt i år. Det är en jämnhet i topplagen.
Ja, det håller jag med om.
Jag hävdar ju då att det är inte det att de yttersta bästa lagen är lite sämre.
Jo, jag har ju sagt att kvaliteten har gått ner. Och jag sa förra gången att bottenlagen har blivit sämre, eller topplagen har blivit sämre. Men jag tycker nog att bottenlagen har blivit lite bättre och närma sig topplagen på ett helt annat sätt. Så, nej, men jag tror att det är mer som kommer involvera sig i den där SHL-platsen i år. Det är ju jäkligt kul faktiskt.
Mm. Fredrik, tänk om. Vad tror ni skulle hända om när Oskarshamn skulle, alltså jag menar, Oskarshamn är ju klara för kval, ingen annan lurar mig för någonting annat. Om Oskarshamn skulle rädda sig kvar i det kvalet nu efter att ha varit färdiga för kval i typ 4 månader i praktiken, då kommer de att skrota det där systemet. För jag menar, det finns ingen som kommer kunna försvara det då om de var avhängda i 4 månader.
Jag förstår hur du tänker. Jag tror det är så här också. Rätta mig nu om jag har fel. Det här med förändringar i antal lag till exempel, eller systemet, hur du går upp och går ner, ska gärna sammanfalla med tv-avtal.
Ja.
TV-avtalet för Hockeyallsvenskan ska förnyas från 26. Yes. SHL 2030.
Finns det.
Så att jag förstår din tanke, men jag tror inte att det är någon som ledsnar och säger nu jävla gör vi om, utan det kommer ju från, det finns andra faktorer som spelar in där.
Men dock ska ju då sägas att för att ändra kvalsystemet som det är, så har de ju nu, som jag förstått, fått förklarat för mig på Svenska ishockeyförbundets bord, så är det 2 alternativ som finns. Och det första, det är att behålla som det är nu med ett slutspel från Hockeyallsvenskan, exakt där ett lag går upp som Modo gjorde i våras, och ett bäst av 7-möte i negativt kval i SHL om vilket lag som åker ur. Alternativ 2 är att gå tillbaka till hur det var för 3 år sedan när man spelar ett direkt kval. Först en Hockeyallsvensk final, den här tills vidare serien och det här röriga som var innan, som jag tycker generellt blir för rörigt för att ens någon ska förstå. Men skillnaden är ju då 2 lag kan skifta serie.
Ja, jag håller på att det här slutspelet ska finnas kvar i Hockeyallsvenskan. Jag tycker att det är en jäkla härlig, dels att spela som spelare, så var det en höjning, publikhöjning för oss som tittar på tv och gör tv, så var det ju också jäkligt bra. Så jag hoppas att slutspelet fortsätter.
Jag med.
Men du,
sätter vi punkt.
Rånförsöket igår då?
Ja,
ska vi ta det? Ja. Sjukt sko.
Jag har varit på brottsplatsen idag igen.
Har du det?
Ja, men utan att skoja, så du höll ju på att bli utsatt av en ficktjuv igår.
Ja. Alltså, de markerar ju mig ungefär lika som min bilkörning var. Därför kände jag av att det var en ficktjuv som låg bakom mig.
Men alltså, känner en idiot i trafiken när du kan.
Det som talar emot dagen att det skulle vara ett rånförsök. Du kallar också rån. Det synar jag för att leka GV här. Möjligtvis ficktjuvsförsök.
Ficktjuv, ja.
Men det var att de här misstänkta förövarna, du ska snart få berätta storyn, efter att det här dådet genomfördes, så gick ju de framför oss som vanligt.
Ja, men det är precis så de
som
för sig.
Jobbar eller?
Ja, jobbar så. Ja, men vi kommer ju upp alltså från tunnelbanan, från Hovet efter matchen. Ni går lite framför mig. Jag hamnar bakom bakom mig hamnar det 2 män som skuggar. Jag känner ju det här ligger nära. Och sen när vi ska gå in i de här, vad kallar man det för? När man ska betala för att gå ut ur
betalningsmaskinen. Ja.
Då känner jag hur de här 2 knuffar mig lite i rumpan. De markerar mig. Och helt plötsligt, när jag vänder mig om, snabbt som jag är, reptilsnabb som man är, ser man att väskan uppe. Men då hade de bara fått tag på lite papper, vet du. Mina anteckningar.
Ja, det var det de var ute efter.
Det var det de var
så bra.
Efter. Mina anteckningar, precis. Så de kommer ligga ute på nätet nu.
Så när jag går ut
ligger
här
ute på
i
blocket
Stockholm,
nu för 48 000.
När jag rör mig i Stockholm ikväll så hör jag någon som börjar prata om, nej, men framförallt är det ju egen zon som är bra. De är starka. Vad fan är det här daggen? Då sitter det 2 förövare.
Så här kommer det vara när du går på Drottninggatan. Dagens anteckningar, 40 000. Ja. Och du bara, 50.
Var det många papper? Jag tänkte så här, du vet om de kommer in, om de har hyrt ett hotellrum, att de slänger upp dem och badar i dem. Nej, vet att de gör Jönsson-liga.
Jag tyckte du beskrev de här förövarnas beteende lite grann som Södertälje var mot AIK för att knyta upp den matchen. De var så nära på, så tätt på AIK.
Exakt.
Så det kan ju ha varit att de också kom från Hovet, det vet vi ju inte. Har du begärt ut, det finns ju mycket kameror.
Jag pratade ju om att det var bra markering, så de kanske tänkte nu måste vi ha den. Vad är han att skriva ner här?
Är det därför de stal papperna också.
Nej, det var obehagligt. Ja, det var lite chockad efter.
Vi som är från småstäder, då blir man ju direkt så här nu. Innan vi går, nu är slutet på podden, så ni som inte vill ha det här, slå av då för guds skull. Men vi spekulerade lite grann sen då dagen att jag och du, vi hade nog kanske varit med så här hands on, att du hade ju stått upp för dig själv. Fredrik, vi spekulerade att han hade lagt ett krok.
Nej, men jag sa själv att jag tror att jag är en fenomenal fällare. Det finns inget trevligare än att köra ut ett ben på någon, och det ser så, det blir effektfullt också.
Men jag fattar inte att de kan gå ner på mig. De vet att alltså jag är ju throw, jag hade ju gått throw down.
Men jag tror att de såg att du, vi går alla tre med väskor. Jag tror de väljer alltid den svagaste. Så är det.
Ja, så såg jag också.
Nej,
det här är ett lätt
avsnitt.
Jo, men Dagge, du ser faktiskt inte så stark ut.
Nej, nej.
Har du sett mig göra det? Ser ju fullskadigt livsfarligt.
Ja, det är sjukt att jag har varit tagen där. De tog mina anteckningar, de jävlarna.
Jag förväntar mig nu.
Jag får se om något dyker upp på svarta.
Jag varsan. Förväntar mig att det blir, jag ska kolla med våra kollegor på Nyhetsmorgon. GV är väl där på söndagar var bland annat. Att det här blir en genomgång av det här aktuella fallet. Mm. Sen kommer det komma en podd, Krimpodden, som också såklart har med det här att göra.
Dagen är min sanning om tre år, så jag erkänner att det var inget. Jag kan ha glömt slänga skit.
Papperna ligger kvar på hovet. Imorgon ringer någon vaktmästare som säger, fan, är det dokument här och skriver någonting om det.
Det går inte att läsa vad fan som står på skiten. Ah, nu får vi nog sätta punkt.
Yes.
Hörrni, vi kör alltså Södertälje Mora fredag kväll 18.30. Drar vi igång där på TV4 och TV4 Play. Där, häftig match, det får vi verkligen säga. Det är ju faktiskt 3-4 i tabellen, där Mora är 3 och Södertälje 4. Häftig toppmatch, och dessutom så får ni alla mål från övriga matcher och alla analyser. Fredrik ska bjuda på fredagslistan. Någon liten teaser om det? Ja, det är det kanske lite floppar, inte riktigt.
Det är sådana vi begär mer av, de ska vi prata om.
Mer det. Ta honom här, vi hörs, tja.
Bra boys.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.